Ja, men jag tackar för att jag fått möjlighet att komma hit. Jag ska säga några ord om utredningen som helhet, men koncentrera mig framförallt på den del som rör ett nationellt system för IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer. Jag överraskar möjligen en del om jag säger att jag kommer att tala utan bildstöd, men jag misstänker att ni kommer att få en hel del i den vägen under dagen och morgondagen. De informationsmaterial vi har tagit fram i utredningen är framförallt engelskspråk, eftersom det har varit ett stort utländskt intresse för utredningen. Och utgångspunkten har varit ett behov som finns allmänt att reformera samhällets strukturer för säkerhet vid sidan av försvarsmakten. Utvecklingen sedan slutet av 80-talet har ju präglats av att de säkerhetspolitiska spänningarna har avtagit. Och idag finns inte det som har varit grunden för allt arbete med säkerhetssystem på nationell nivå, det vill säga invasionshotet. Det är inte aktuellt i varje fall inom överblickbar framtid, och då menar jag en 10-15 års period. Men samtidigt så har, av helt andra skäl som inte alls har med den säkerhetspolitiska avspänningen att göra, sårbarheten i det fredstida samhället ökat kraftigt. Och det är inte i första hand beroende på brist i säkerhetssystem, även om det finns en hel del sådana exempel. Utan det är framförallt en effekt av att vi är mera beroende av infrastruktur, framförallt teknisk infrastruktur i det moderna samhället. Både som privatpersoner, som hushåll, som företag och som organisationer och som offentliga myndigheter, så är vi helt beroende av el, tele, IT. Vi är beroende av betalningssystem, värdepappershandel och så vidare, som i sig skapar en sårbarhet som är väldigt, väldigt stor. Och som man kan och måste balansera med säkerhet. Om just IT kan man säga att väldigt få IT-system fram till nyligen har varit specificerade från ett säkerhetsperspektiv. I bästa fall har man försökt applicera säkerhetssystem i efterhand, ofta till ganska höga kostnader och ibland med ganska bristfälligt resultat. Vi har också försökt värdera samhällets krishanteringsförmåga genom att gå igenom ett stort antal händelser som har inträffat i Sverige under de sista drygt 10 åren, men också internationellt på olika håll i världen. Och där konstaterar vi att det finns en ganska stor förmåga i det svenska samhället att hantera olyckor och svåra påfrestningar av vad slag de bara må, så länge de kan hanteras av en sektor. Om det är en händelse som berör flera sektorer, om det berör två sektorer, så kan man ofta klara det ganska väl med en rätt informell samordning och samband, inte minst med hjälp av mobiltelefoner. Nu har vi ju sett från tågolyckan i Norge bland annat förra året att det inte alltid är önskvärt att arbeta på det sättet. Det kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Men när det krävs en samtidig insats av flera aktörer, fler än två, så finns det praktiskt taget alltid inslag av brister i ledningsförmåga och krishanteringsförmåga. Och jag skulle kunna prata länge om det. Jag ska möjligen nämna ett enda exempel, och det är Estonia-olyckan, som ju är den största olycka Sverige har haft i modern tid. Och som ägde rum som väldigt många svåra påfrestningar vid en olämplig tidpunkt. Det var inte bara vinter, kallt, storm. Utan det var också en regeringsskifte som var aktuellt. En regering var på väg ur kanslihuset och en annan var på väg in. Och det skapade problem. Krishanteringsförmågan i regeringskansliet var inte då och är inte idag så utvecklat. Utan man fick en förtroendekris mellan allmänhet, anhöriga, media och samhället. Och det har tagit väldigt lång tid, om man nu ens idag har kunnat återskapa det förtroende som är nödvändigt som ett inslag i krishantering. Jag ska inte fastna där, utan gå vidare och säga att vi har då utvecklat en definitionsapparat för vilka principer som bör vara vägledande i samhällets krisarbete. För det första är det själva begreppet krishantering. Och med krishantering menar vi alla de åtgärder som man vidtar för att förebygga att en händelse överhuvudtaget inträffar. Alla de åtgärder man vidtar för att förbereda sig för att kunna hantera det som ändå inträffar, trots att man har försökt förebygga det. Det operativa förloppet, när en kris pågår som mest intensivt, men också en del av arbetet efter en kris, dit hör alltid utvärderingen. Branden i Göteborg till exempel, som alla känner, diskoteksbranden, den har fortfarande en oerhört omfattande krishantering. Göteborgs kommun har över 200 heltidsanställda som idag arbetar med konsekvenser av branden. Men själva brandförloppet var en fråga om ett par, tre timmar. Vi har definierat principer som jag ska gå närmare in på, som vi kallar för ansvarsprincip, likhetsprincip, närhetsprincip. Och vi redovisar ett nytt finansieringssystem för hur samhället ska arbeta med förebyggande investeringar för att öka förmågan att hantera, både förebygga och förbereda sig för svåra händelser. Och det ingår i ett nytt planeringssystem där vi har valt att behålla uttrycket förmåga när vi talar om det civila försvarets förmåga. Men när vi talar om det fredstida samhällets förmåga så anser vi att målformuleringarna i första hand bör utgå ifrån en grundsäkerhetsmålsättning. Och vi har en bilaga till utredningen som ni hittar på nätet på under regeringen och SOU-avsnittet, alltså SOU 2001:41. Så har vi redovisat ett exempel på hur man med den typen av målformuleringar skulle kunna skapa ett helt nytt system för planering och utvärdering av elsäkerheten, leveranssäkerheten av el i Sverige. Och den metodiken går att överföra till exempel IT-området. Men vi har också haft som en speciell uppgift i utredningen att redovisa ett nationellt system för informationssäkerhet, IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer. Och som en del i det så har vi redovisat ett förslag till nationell strategi som vi menar bör vara en utgångspunkt där vi lägger fast en ambitionsnivå som utgår ifrån att Sverige bör vara en av de ledande aktörerna när det gäller säkerhet på informationsteknikens område. Och IT-området är ju i allra högsta grad en del av samhällets beroenden. Utan el, inget tele, i varje fall inte efter ett längre avbrott. Utan el och tele, inget IT. Utan IT, inget betalningssystem, ingen värdepappershandel, för att ta några exempel. Och det är i allra högsta grad fråga om ett tvärsektoriellt område. Det vi föreslår i den här strategin är bland annat ett nationellt tvärsektoriellt samordningsorgan för att hantera och identifiera och analysera störningar i regeringskansliet med representanter också utanför regeringskansliet, bland annat ifrån näringslivet. En myndighetsstruktur som vi sen redovisar konkret i förslagen. Och jag ska strax gå närmare in på dem. I den här strategin så slår vi fast att var och en måste ta ansvar för sin egen säkerhet. Företag, organisationer, myndigheter måste själv ha förstahandsansvaret för sin säkerhet. Och vi redovisar också ambitionsnivåer när det gäller en säker teknisk infrastruktur som ju är beroende av el- och teleförsörjningen bland annat. Men som också är beroende av en säker internet. Och vi redovisar ambitionsnivån att Sverige ska kunna köra internetsystemet även om det stängs av i andra delar av världen. Det finns tekniska förutsättningar för det och det är viktigt att ta vara på dem. Och det är också en av erfarenheterna ifrån den här tragiska händelsen i New York den 11 september. Att när elsystemet hjälpligt klarade sig men ändå var ganska starkt anfrätt, telesystemet under långa tider gick ner helt och hållet på grund av överbelastning både i nätet och i mobila system, så fungerade internetsystemet på ett sätt som man hade oerhört stor nytta av under de första timmarna efter händelserna. Och vi redovisar sen ett antal strategiska uppgifter som samhället måste organiseras för att klara. Och dit hör en incidenthanteringsfunktion som vi saknar idag i Sverige. och som kan arbeta i första hand i realtid eller så nära realtid som möjligt. Som kan identifiera störningar, virusangrepp, maskar, trojaner eller vad det nu är för typ av störningar så snabbt som de inträffar någonstans i världen. Det förutsätter naturligtvis ett mycket nära internationellt nätverk och det finns förutsättningar för att delta i den verksamheten som redan finns i ganska stor omfattning. Den här incidenthanteringsfunktionen som ju med amerikansk terminologi oftast kallas för en CERT-funktion, den ska kunna ta emot incidentrapporter i alla tider på dygnet. Statliga myndigheter bör vara ålagda att redovisa alla allvarliga störningar. Och med allvarliga störningar menar vi framförallt störningar som syftar till att ta makten över ett system, en server, en router eller också en PC om det rör sig om ett isolerat system. Den ska kunna larma och sprida varningar. Den ska kunna ge snabb rådgivning och den ska kunna förmedla kontakter till företag och till andra som kan ge en fördjupad information och ge hjälp och stöd till de som är utsatta för de här störningarna. Den ska också kunna i förtid helst ge hotbildsinformation och den ska inte minst ägna sig åt att analysera statistik. Med hjälp av flödesstatistik kan man få en ganska klar bild av omfattningen av de störningar som finns både nationellt och som en del i ett internationellt mönster. Och som sagt, det bör vara en obligatorisk uppgift för statliga myndigheter att delta och redovisa. Men det bör också vara möjligt för kommuner, landsting, företag och organisationer att ansluta sig till den här funktionen och få del av samma stöd och samma service som statliga myndigheter får. Och min ambition är att vi ska få ett partnerskap mellan näringslivet och det offentliga samhället om en nationell CERT-funktion som i och för sig kan kompletteras med CERT-funktioner som är branschvisa eller som finns företagsvis. Det finns ju exempel på det också i Sverige. Eller i andra former. Men det viktiga är att den har en samordnande och sammanhållande nationell roll. Och att den har ett så stort underlag i rapporteringen så att den verkligen kan bedöma de störningar som inträffar. Men incidenthanteringsfunktionen, den ska i första hand vara realtidsinriktad. Det är alltså inte den djupa tekniska kompetensen som är det primära utan det är snabbheten i reaktionsförmågan och analysförmågan som är det primära i incidenthanteringsfunktionen. Vi föreslår att en sån här funktion inrättas med Post- och telestyrelsen som chefsmyndighet och att den får en utvecklingsperiod på 3 år. Vi redovisar också förslag till en teknikkompetensfunktion som jag hoppas ska få ett vackrare namn så småningom och som kommer att jobba med den djupa tekniska kompetensen. Vi föreslår att den placeras med Försvarets radioanstalt, FRA, som chefsmyndighet. Och att den sysslar med insatser mot informationsoperationer och nationella IT-kriser. Att den ska kunna erbjuda aktiv hjälp vid svåra incidenter. Men den ska inte konkurrera med marknaden, med näringslivet och med branschen. Utan den har i första hand en nationell funktion och starkt säkerhetsinriktad sådan funktion. Den ska kunna bidra i att analysera elakartade program, vara ett stöd när man specificerar säkerhetskrav i samband med utveckling av ny programvara eller nya system. Och den ska inte minst kunna medverka i IT-säkerhetstester, alltså intrångstester. Sådana tester har 2 syften och det gäller då statliga myndigheter. Det första syftet är att öka medvetenheten om säkerheten i myndigheten. Och det andra syftet som kommer i andra hand är att upptäcka brister och rätta till de bristerna. Det betyder att intrångstester aldrig bör ske bakom ryggen på en myndighet. Aldrig initieras av någon annan än myndigheten själv. Och den bör ske i samverkan med den myndighet som man testar. I samband med den här typen av tester så kan man få del av information som är sekret och det betyder att man bör omgärda just den här testverksamheten med en särskild lagstiftning som saknas idag. Den är inte särskilt komplicerad i och för sig, men det är viktigt att man i samband med intrångstester av statliga myndigheter inte kan få ett spill-off av information som är av det slaget att den inte kan eller får föras vidare. Och vårt förslag är alltså att den här funktionen, teknikkompetensfunktionen, den kopplas till försvarets radioanstalt. Den ska i och för sig kunna tänkas erbjuda tjänster också mot kommuner och landsting och företag mot ersättning. Men den primära uppgiften är riktad mot statliga myndigheter. Vi behöver också en funktion för omvärldsanalys för att analysera det som sker i, inte minst internet, men överhuvudtaget i informationssamhället. Men i det är internetanalys en mycket viktig funktion, och den har vi inte i det svenska samhället idag. Och vi föreslår i en annan del av utredningen att Överstyrelsen för civil beredskap, som ju är helt kopplad till det civila försvaret, och Styrelsen för psykologiskt försvar, som också är kopplat i första hand till det civila försvaret, avvecklas och ersätts av en ny myndighet som får en bredare uppgift. Det vill säga både det civila försvarets uppgift och uppgiften att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta med frågeställningar som rör samhällets säkerhet under fredstida förhållanden. Jag ska strax återkomma till vad som har hänt med utredningen, men det innebär att vi föreslår att en funktion för omvärldsanalys ingår som en viktig del i den nya planeringsmyndighet som jag också hoppas ska få ett vackrare namn så småningom. Den nya planeringsmyndighet som då kommer att ersätta framförallt ÖCB. Vi redovisar också förslag till ett system för certifiering av IT-produkter och system. Vi har det inte i Sverige, många andra länder har det. Och vi föreslår att man använder Common Criteria som många länder har anslutit sig till, och de senare varianter som kommer att följa, som utgångspunkt för att delta i ett internationellt certifieringssystem för att förhindra dubbelarbete i certifieringsarbetet. Certifieringen, som säkert många här är ganska väl bekanta med, går ju till på det sättet att företag som är licensierade utför evalueringsarbetet, och själva certifieringen administrativt sker sen i en myndighetsfunktion eller i någon annan funktion. Vi ser inget egenvärde i att den här administrativa certifieringen sköts av en enda myndighet, av en enda funktion. Det är fullt möjligt att man har flera aktörer med mycket höga säkerhetskrav. Men Sverige är inte så stort land, och det är viktigt att komma igång. Och vi föreslår att Försvarets materielverk får uppgiften att vara administrativ certifieringsmyndighet för att certifiera IT-produkter och IT-system. Men att det är företag, licensierade företag, som svarar för det egentliga evalueringsarbetet. Jag nämnde också att vi föreslår en nationell samordningsfunktion i regeringskansliet. Och den är viktig för att i en miljö där både försvarsmakt, polisväsende, näringsliv och regeringskansli är representerad, analysera svårare händelser och störningar, helst innan de uppträder, men naturligtvis också i skeden då de uppträder som allvarliga påfrestningar. Och vi föreslår också att en myndighet får ett sammanhållande myndighetsansvar för informationssäkerhet och skydd mot informationsoperationer i Sverige. Och att det blir den nya planeringsmyndigheten som får det sammanhållande ansvaret. Det finns en del som under remisstiden, den här utredningen presenterades i maj månad, har frågat om det inte vore anledning att från början redovisa förslag till en samlad myndighet som hanterar alla frågeställningar. Och vi har funderat mycket kring det, och vi har avvisat det av flera skäl. Det första är att vi tror att det är bråttom att etablera de här funktionerna som jag kort har beskrivit. Och att vi snabbast och med bäst kompetens kan göra det genom att dela upp ansvaret på det sätt som jag kort har redovisat här. Men vi tror också att det är viktigt att byggandet av ett helt nytt nationellt system för IT-säkerhet och informationsskydd mot informationsoperationer sker med en viss ödmjukhet. Att man ser de kommande 3, 4, 5 åren som en utvecklingsperiod i första hand. Och att man därefter på nytt drar slutsatser om struktur, organisatorisk struktur och så vidare. Storbritannien har valt en liknande modell för att bygga upp sitt nationella system, och den uppbyggnaden pågår parallellt med det arbete som sker i Sverige och många andra länder. Där man från början har etablerat, jag tror det är 5 olika funktioner som var och en får växa under en 3-4-årsperiod med syfte att därefter integrera dem i en nationell myndighet inom informationssäkerhetsområdet. Och jag tror som sagt att det finns anledning att, inte minst av tidsskäl, välja en modell där vi etablerar de här funktionerna relativt självständigt men med starka krav på samordning, samband. Och vi föreslår på annat håll i utredningen också system för hur myndigheter ska samverka, dels i bevakningsansvar inför skärpta säkerhetspolitiska lägen och inte minst under fredstida förhållanden samverka på det sätt som vi ser exempel på nu när våra myndigheter med medicinskt ansvar samverkar ganska nära varje dag. FOI som har delvis ansvar inom det här området, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet som nu går ut med gemensamma rekommendationer kopplade till de hotbilder som vi har sett framförallt i USA men som vi har sett oro för också i vårt eget land de senaste dagarna. Och just den typen av samverkan, den blir primär i det framtida säkerhetssystemet. Och den går tillbaka till den analys som jag nämnde kort som vi gjorde i början av vårt arbete, nämligen att vi har ett välutvecklat system för säkerhet och säkerhetstänkande så länge vi rör oss inom en samhällssektor. Men i komplexa situationer som kräver samtidigt agerande i flera sektorer så finns det allvarliga brister i Sveriges krishanteringsförmåga. Och vi hoppas att de här förslagen ska bidra aktivt till att råda bot på det. Den här utredningen den har redan varit på remiss. Och vad gäller IT-avsnittet så har den i allt väsentligt fått stöd och uppbackning av de flesta remissinstanser. Den har också fått en stark uppbackning av försvarsberedningen som lämnade ett betänkande i slutet av augusti. Och i den försvarsproposition som regeringen lämnade till riksdagen för 2 veckor sedan så finns i allt väsentligt de här resonemangen kvar som regeringsförslag till riksdagen. Och avsikten är alltså att riksdagen under hösten fastställer de principer som utredningen har redovisat och som har behandlats här under sommaren i en ganska bred remissomgång. Man har när det gäller de organisatoriska formerna för till exempel incidenthanteringsfunktionen, teknikkompetensfunktionen och certifieringsfunktionen inte redovisat konkreta förslag i propositionen, utan avsikten har varit hela tiden att en detaljproposition ska komma till riksdagen med förslag i många delar som rör säkerheten under mars månad. Men principiellt så föreslås alltså riksdagen ta ställning redan under hösten. Och så här långt i processen så har det varit en ganska bred enighet bakom de här förslagen som då syftar till att etablera ett nationellt system för informationssäkerhet, IT-säkerhet och skydd mot informationsoperationer. Tack.